Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hej allihopa, välkomna till ronden. Det är podcast time idag med Merit Halmin, Anders Ternhag och Christian Unge. Tja!
Hej!
Tjena!
Läget?
Jo, tack, det är bra. Det var ju snöstorm att ta sig hit, men...
Nu igen!
Här inne är ju skönt, tycker jag.
Merit cyklar som alltid. Det är imponerande.
Ja. Ja, men jag har ju fått någon extremt jobbig medicinsk åkomma nu, så jag kanske måste sluta.
Jaha.
Alltså vill du dra den nu? För att det lät väldigt konstigt.
Nej, jag tycker inte jag ska dra den.
Jo, dra den, precis.
Kör. Nej, alltså jag har märkt när det har varit väldigt kallt och jag har cyklat att det liksom har haft lite svårt att formulera ord. Alltså inte, nu
för
låter
du själv
som,
på cykeln?
Nej, men när jag kommer
när
fram.
När du kommer fram?
Ja. Inte så att det är svårt, liksom, alltså inte dysfasi, utan mer liksom att det har varit svårt att artikulera.
Dysartri.
Och så har jag liksom inte tänkt så mycket mer på det. Och i morse så cyklade jag till KI och det var väldigt kallt. Det blåste så himla mycket. Och när jag kom fram och kom in på kontoret och började prata med folk så kände jag verkligen hur det var jättesvårt att prata. Och då säger min kompis till mig, men gud så du ser ut. Och jag har jättesvullna läppar. Alltså såg ut som angiodem.
Som Therese Johaug eller
något. Ja, precis. Just det måste vara den där nya lepsilen jag hade tänkt på.
Nej. Du kom inte från botoxkliniken då?
Nej, jag gjorde inte det. Men jag såg ut som ett väldigt misslyckat besök på botoxklinik. Alltså det var enormt stora läppar. Och det, alltså så att det verkligen förhindrar mig att prata.
Är det sant? Ja. Kan du inte ta någon bild?
Jo, jag ska göra det. För det kommer ju säkert uppstå imorgon igen. Ja. Det var jätteobehagligt. Om det är
men det
någon
var
typ
bara läpparna,
av,
det var inte svårt att svälja, svårt att andas, ingenting sånt.
Men det är alltså bara vinden läppen. Som piskar mot läppen?
Nej,
och
men jag tänkte, nej, utan jag tror att det är kylan. Ja, det är men kylan. Att det blir ju kallare när det blåser.
Fartvinden.
För att jag menar, det var inte minus 25 idag direkt.
Nej.
Ja, nej, jag vet inte, jag återkommer i temat. Men,
blir det en remiss till allergimottagningen för dig eller?
Ja, eller någon typ av remiss till Kuba eller något annat varmare ställe så att jag inte behöver exponera mig för kyla.
Hur är det med dig då, Christian?
Inte alls, Christian. Det lät
jätte... Är det för hurtigt eller?
Men stäng av, du spelar in. Nu måste jag ta av mig tröjan. Jag blir helt svettig av det här.
Du då, Christian? Hur är läget med dig?
Men jag är sliten, mentalt sliten tror jag, mer än fysiskt. Nej, men jag har föreläst mycket de senaste veckorna, och det gör vi alla tre, antar jag, i omgångar. Man föreläser hit och dit, undervisar, och det var liksom väldigt mycket, och jag märker att det är en liksom, mentalt väldigt trött. trött. Liksom efter varje omgång så känner man liksom trött några dagar. Det är en sak att föreläsa kanske för studenter så som jag gör väldigt ofta. Men nu hade jag liksom lite större grej. Jag föreläste för dina kollegor på SVAI.
Ja just det, hur gick det? Angående inte med
intensivvårdsmöte. Ja. Nej, men då var det liksom, jag vet inte hur många det var, men det var många på någon kursgård. Och jag skulle prata intermediärvård. Jag är internmedicinare och var då lite i lejonkulan, kändes det som.
Mm.
Det gick bra, det var trevligt och de var schyssta. Men det, ändå liksom, det var en mental stress några dagar inför det där och samma dag. Och så trött. Och sen så nästa vecka, för några dagar sedan, så pratade jag på en sån här karriärskväll på Läkarförbundet. Läkartidningen. Men jag bara kände att nu kom liksom herpesen. Nu är den här mentala... Nej, men liksom, du vet, när man sover lite dåligt, stressad.
Ja.
Jag vet inte, jag har nog liksom dålig teknik att liksom förbereda mig inför de här. Hur brukar ni mentalt förbereda er?
Nej, men bara, får jag bara kort kommentar? Du är ju liksom inte 25-30, utan du är ju liksom plus 40 nu, va?
Jo, vad har du inte?
Nej, det jag menar är bara, borde du inte liksom ha lärt dig det här under åren? Alltså, att du känner dig själv att jag kanske inte ska ta på mig en föreläsning på en karriärkväll i Göteborg.
Jag trodde mer tvärtom att det skulle liksom klinga av liksom stressen med åren. Att man liksom ändå...
Ja, men det gör det väl. Alltså, övningen ger ju lite färdighet så att man
men
blir lite säkrare.
Men det gör samtidigt inte. Jag vet, det var det som var
min fråga. Men min fråga var, tänker du inte att...
Borde säga nej?
Ja.
Du menar, om man mår dåligt inför det?
Ja.
Ja, men samtidigt, det är ju inte... Ja, allt, det är ju en balans där.
Ja,
hur får man ut något av det? Det är ju kul.
Mm.
Men ändå, har ni några bra tips, tekniker? Hur ska man så förbereda sig? Går du ut och joggar? Vad gör du när du
föreläser? Nej, alltså titta inte på mig. Jag är liksom ett neurotiskt vrak. Jag har ingen aning. Jag kan stressa upp mig till max. Jag har ingen aning.
Ja, men har du några konkreta tips då inför en... Alltså, hur gör du? Alltså, tar du betablockerare eller?
Nej.
Nej, men jag tror Märit är nog väldigt, väldigt påläst. Eller hur? Du kan väl alltid det du ska prata om bra. Och du väljer väl ändå situationer där du liksom är engagerad.
Ja.
Eller hur? Ja. Jag kan inte få med dig på någonting som inte är som du går igång på. Liksom.
Nej, det är sant. Nej.
Så att, ja, men det tror jag är
nyckeln. Det är att vara superpåläst.
Ja.
Ja, förbered. Liksom stå och öva framför spegeln. Ja. Det är bra.
Och sen att tacka ja till saker man som ligger nära ens hjärta.
Ja. Alltså, just det, men sen...
Liksom...
Men jag tror att det ligger någonting i det. Därför att jag känner ofta en enorm stress eller press. Eller bara att jag... Ja. Men det känns som att det är värt det. Därför att jag tycker att det jag ska göra är så pass viktigt. Eller det ämnet jag ska prata om är så pass viktigt. Ja, så det är nog sant. Att man kan liksom stå ut med mycket på den negativa sidan om man tycker att det finns enormt mycket att vinna på andra sidan.
Det låter klokt, men jag brukar tänka för som svar på till det du sa, Anders, att ja, men varför säger jag? Ja, men ofta kan det vara för att ja, men jag vill lära mig någonting om det här ämnet. Mm. Jag vill liksom pusha mig lite att ja, men det här måste jag nog läsa på. Så att man, ja, men det är lite som i podden här också.
Mm.
Att i och med att vi ska prata om något ämne så måste man förbereda sig. Men det är ett sätt att lära sig.
Mm.
Så att föreläsa är ju kanske ett av de bästa sätten att just lära sig. För då måste man verkligen vara on top of it.
Mm.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
I Läkartidningen, om det var förra veckan, så skrev de om det här nya provet som nu har utformats, tror jag, på Umeå universitet.
Mm.
Och som ska vara ett prov, och nu får ni rätta mig om jag har fel för jag har inte helt förstått det, men om jag har förstått det rätt så ska alla utländska läkare som vill få svensk legitimation eller börja arbeta i Sverige göra detta prov. Och det ska alltså då både gälla den här... barnkirurgen med 20 års erfarenhet från Bagdad, liksom den nyutexaminerade finländska doktorn. Nej, kanske inte inom EU.
Förresten. Nej, för det är utanför EU, utanför de skandinaviska länderna, så kallas det för tuletentan. Alltså, om man utbildar läkare i ett annat land utanför EU så måste man göra den här tuletentan. Alltså, dels måste du göra ett språkprov och så måste du göra det här kunskapsprovet. Det är teoretiskt och ett praktiskt prov.
Och det spelar ingen roll då om du är kirurg?
Nej,
och,
du kan ha jobbat, precis, du kan vara precis nyexaminerad eller du kan ha jobbat 20 år som kirurg, exakt, som du säger, i Irak. Mm. Och det är då ett kunskapsprov för att sen få göra allmäntjänstgöring i Sverige. Det är fast, inför
AT. Fast om du är specialist måste du alltid göra allmäntjänstgöring då?
Det var så jag förstod det.
Ja, jag tror att det kan finnas undantag där. Men, ja. Men det spelar inte så stor roll. Det Nej. Finns inte något undantag i varje fall för det här provet. Utan det Nej. Måste alla göra.
Precis.
Och det intressanta med det här tycker jag är att ett, vi har jättemånga människor som har kommit till Sverige. Många av dem är läkare. Mm. Två, vi har en läkarbrist i Sverige. Så vi skulle ju verkligen vara gynnade av att de kommer in. Jag tänker också att det kan komma väldigt mycket erfarenheter som vi behöver. Särskilt, nu tänker jag liksom då kirurgiskt, därför att jag jobbar kanske inom den branschen. Men jag kan tänka mig att de har en helt annan typ av traumakirurgi till exempel då i Syrien och Irak och så än vad vi har haft i Sverige.
Verkligen.
Och det gäller säkert på flera andra områden också. Mm. Men hur som helst, och sen så har det väl framförts kritik om att det har varit väldigt tröga vägar in i svensk sjukvård och att det har varit väldigt svårt, och då tror jag att man har gett i uppdrag just till Umeå universitet att se över de här reglerna på något vis, göra något enhetligt för hela landet och även göra om det här
första provet. Ja, men Thule-tentan har funnits länge. Jag var med och skrev den medicinska delen.
Ja, men de har gjort om den nu.
Ja, precis. Ja, men jag var med och skrev den medicinska delen, och då fanns en medicinsk, en kirurgisk och sen en barngyndel. Ja. Och nu så har Umeå fått det uppdraget.
Ja.
Och jag menar, kritiken var här var ju att nu har de kört det en gång och det var bara 16% som hade klarat av tentan.
Mm.
Så låga siffror var det inte förut. Den är svårare nu. Det är väl det som är liksom kritiken, invändningen nu mot den.
Ja, och då publicerade i varje fall Läkartidningen den här tentan. Mm. Så att man kunde liksom testa sig själv. Eller i varje fall få en uppfattning om liksom svårighetsgraden på tentan. Mm. Hur upplevde ni den?
Ja, jag gjorde ju de fyra första frågorna. Ja, sen hann jag inte med så många fler.
Hann inte, du fegade ur.
Nej, men jag gjorde fyra.
Mm, det fanns 140 frågor.
Ja, jag gjorde fyra.
Ja,
jag har ju en ettåring bredvid mig.
Ja.
Och så tänkte jag måste kolla facit. Alla rätt.
Mm.
Då kände
okej,
jag,
så du har 100%.
Jag lägger ner på topp. Jag vill inte gå vidare.
Så då är din uppfattning att det här provet är på helt rätt nivå och du har ingen kritik?
Nej, men
förlåt, du måste bara, har du skrivit hela tentan?
Nej, 100 frågor gjorde jag.
Jag skrev 80 frågor.
Mm.
Mm. Så av 140.
Ja.
Mm.
Nej, men de frågor jag gjorde, då kände man ju att det finns ju en del man behöver komma överens om som man tycker att alla läkare, oavsett vad man jobbar med, ska kunna.
Mm.
Och det kanske handlar om utredning av anemi till exempel. Och så där, va?
Mm.
Men sen finns det ju ganska mycket annat som är bara intressant om man till exempel är då ortoped eller sitter obstetriker eller sitter på vårdcentral. Och, så där, va?
Mm.
Och då är frågan, behöver man verkligen kunna det om man är någon annan specialitet? Och sådana frågor, de där fyra första som jag gjorde då, där kände man att det var ju lite sådana frågor där. Att det här är bara intressant om man är neonatolog. Liksom.
Det där är jätteintressant. Vad tycker vi är liksom allmänkunskap som alla läkare?
Samtidigt, det var ju kanske inte för att jag var jättesmart och kunde allt om neonatologi som jag kunde ändå de där frågorna. Utan det var ju, de gick ju lite att resonera sig fram till. Alltså,
det är multiple choice-frågor.
Det är multiple choice-frågor. Mm. Och tog man det lugnt och ändå tänkte lite fysiologiskt och sådär. Mm. Så gick det ju att fatta med det mellan de här två svarsalternativ jag borde välja. Det var inte liksom helt far out. Det var inte bara utan till kunskap, jag tyckte
det
jag.
Det som är alltid med de här MCQ-frågan att det finns oftast två eller tre svar som det står mellan.
Mm.
Man kan liksom ta bort en, två, tre kanske som inte alls passar in.
Nej. Men säg ni så då, det, så det är lite mer på riktigt än vad jag gjorde.
Mm. Rakt av så tyckte jag det var bra. Jag tyckte tentan var svår. Jag fick 80% av de där. 80. Jag var ändå liksom nöjd.
Ja.
Men de fel jag hade.
Ja.
Där var det några sådär frågor som jag borde ha klarat. Som var liksom internmedicinska. Och så var de på sån detaljnivå att fasen, det här borde jag kunna. Men så kunde jag inte nu. Men det här var ju oförberedd så att säga. Och då tänker jag så här att om jag skulle åka till ett annat land. Och liksom börja om från scratch då. Så skulle jag gärna liksom bli testad på det här sättet. Och om jag då skulle jag ha några månader på mig att liksom förbereda mig. Som vilken tenta som helst.
Mm.
Nu gjorde inte jag slutet. Jag förstod att det var mer prekliniskt. Alltså det var mer liksom kemi och sådär.
Ja, det var några sådana frågor.
Att det liksom första delen var ganska klinisk.
Mm.
Och jag kan tycka så att varför inte varför inte ha liksom en minimikrav på vad man ska kunna. Sen kan jag tycka
att, det är klart man måste ha.
Ja, men, och sen kan jag tycka så att det beror alltså på vem som ska skriva den här tentan. Därför att om man kommer då från, som nyexaminerad, motsvarande liksom AT där ungefär någonstans. Ja, men då ska den vara så här bred och allmän som den är skriven. Men om man har jobbat 20 år som kirurg i Irak och liksom ska gå in på en kirurgbana, så verkar det ju bisarrt att man ska sitta och liksom bli testad på de här små pediatrikfrågorna och det där.
Men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att man kan verkligen diskutera vissa av frågorna. Säg någon tenta där man inte diskuterar vissa av frågorna och tycker att de är irrelevanta. Jag tyckte såklart att de jag inte kunde svara på var helt irrelevanta.
Ja, det var det.
Ja, men, ja. Men som ett exempel då, den kunde inte jag svara på. Det var hur man skulle utreda någon knöl i tyroidea. Huruvida man skulle göra finnåls- eller mellannålsfunktion. Mm. Eller, det fanns väl flera alternativ, men i varje fall. Och för mig, jag har ingen aning. Och det är faktiskt helt irrelevant för mig att veta som liksom intensivvårdsläkare och narkosläkare.
Såklart, ja.
Så det kan jag väl diskutera. Sen tycker jag också att just den frågan som liksom rörde narkos, där var det lite taskiga svarsalternativ. Gjorde du den frågan? Det var någon patient som skulle göra någon ortopedisk operation och så tyckte inte narkosläkaren att det skulle vara spinalbedövning.
Jo. Och då var det neurologiska komplikationer och det var för att de stod på varan. Och jag tycker, men det är jättekonstigt formulerat.
Jag tyckte också det var task. Jag hade inte fel på den, för det var ju det
men
enda...
Men inte att det var det de var ute efter.
Nej, det var det enda försvarsalternativet som var funkade.
Ja,
den var liksom taskigt formulerad. Om man är ute efter att testa om en läkare vet att om någon står på varan så är det stor risk för att man får blödning in i ryggmärgen eller som påverkar ryggmärgen om man gör en spinal. Mm. Det, då är det väl det man ska fråga efter och inte liksom hålla på och konstla till... Men hur som helst. Och då blev jag bara lite, då fick jag lite så här varningskänsla. Så här, är alla de andra frågorna lika taskiga? Men jag kan inte liksom bedöma dem lika väl, för det är inte mitt huvudområde.
Men nu tror jag att du satte fingret på någon som kanske då var, tycker jag, taffligt formulerad. Men det här är ju skrivet av liksom många olika människor säkert. Och några är inte så perfekt träffsäkra. Men överlag...
Nej, men jag håller med.
Så var det var det som var... Och jag kan tycka att din teoridea-fråga där... Ja, men det är inte nu för du är narkosläkare. Det är helt poänglöst för dig att ha den kunskapen nu. Om man inte vill... Liksom,
men det är ju också en narkosläkare som har jobbat 10 år som kommer hit som ska göra det här provet.
Ja, men det är det jag menar. Att
av den anledningen.
Nej, men det är det jag menar. Att det, du borde ju ha sektorer. Det vill säga att om du är narkosläkare ska fortsätta jobba som narkosläkare. Då borde det ju vara en djupgående... seriös tenta i narkosintensivvård. Ja. Inte pediatrika. Men problemet blir den här. Jo, men jag måste bara avsluta här. Problemet blir det, om den här läkaren från Irak som har jobbat 10-15 år som kirurg kommer hit till Sverige och så skulle man då, skulle bara då testas på kirurgin, ortopedin och det. Fine. Men då kan inte den personen sen börja jobba på distrikt.
Nej.
För då har vi liksom inte kollat av allt det där andra.
Nej. Och då blir det också konstigt eftersom då har man liksom en begränsad läkarexamen på något sätt.
Men då kommer vi till, tycker jag, huvudpoängen med det här temat. Det är att varför skulle den personen testas där? Och varför ska inte då kirurgen som har jobbat i Skövde i 15 år som sen vill bli distriktsläkare testas på samma sätt?
Ja, eller om vi nu tycker att det här är sån här allmänkunskap som alla läkare borde kunna. Precis som du sa, Anders, att det finns ju ändå vissa sådana ämnen. Typ alla ska fatta hur man utreder en blodbrist eller något sånt. Vilket jag kan tycka att det kan finnas en sån gemensam kunskapsbas som man kan kräva liksom livet ut av någon oavsett specialitet. Varför testas inte vi på det då?
Ja.
Varför har inte vi krav på recertifiering vart femte år, eller hur?
Det ska jag kämpa. Jag känner starkt att det är ett ämne som jag brinner för.
Ja, jag också.
Så jag tycker det är jättekonstigt att vi testas under hela läkarlinjen. Och sen under AT och ST. Men sen när du är färdig specialist, då kan du jobba i 35-40 år utan att bli testad på din kunskap.
Och ni vet att revisorer till exempel, de måste liksom recertifieras vart femte eller vart tionde år för att få fortsätta vara revisor.
Det visste
jag inte. Jag vill inte förminska deras arbete, men jag tycker ändå att vårt arbete är minst lika viktigt att upprätthålla liksom
brandmän
kompetens.
Brandmän har väl ett fystest för att få fortsätta jobba som brandmän, vad jag vet, på brandstationerna. Mm. Eller hur?
Ja, jag vet inte.
Piloter har sina någon slags motsvarande. Och i USA har man board exams som läkare.
Och även i England har man ju en recertifiering.
Det vill säga var femte år så ska du testa på någon grundkunskap. Och det vet inte jag om det. Jo, det är väl antagligen då inom den specialiteten du jobbar i.
Det tror jag. Men det skulle man ju kunna utforma hur man vill. Men i det här, jag stöder dig till 100%. Och jag tycker att det är superviktigt. Och jag tror att det skulle också... stärka självförtroendet hos många. Mm. Att liksom få en kvalitetsstämpel vart femte år. Att du mm. är liksom, du är på banan. Mm. Men
bara det här... Vad händer om man inte är på banan då? Om man skulle misslyckas?
Ja, det kan man diskutera. Men vad jag vill säga, det här ligger ju liksom en ömsesidigt ansvar. Det här är ju inte, tycker jag, bara den individuella doktorns ansvar. Utan Nej. Då blir det ju också ett ansvar för arbetsgivaren. Att se till att du liksom kan upprätthålla din kompetens. Att du kan bli uppdaterad. Mm. Kanske att det ska finnas utrymme för det under arbetstid. Eller att man blir skickad på x antal kurser.
Mm. Det kommer kosta eller, pengar helt enkelt.
Ja, och så vad jag menar är att om man ställer krav på recertifiering så ställer man också krav på arbetsgivaren och fortbildning, vilket är positivt. Men i samma andas barn så tycker jag det här provet som vi nu började diskutera, det intressanta är egentligen inte att grotta ner sig i huruvida frågorna är relevant eller om det är på rätt nivå, utan det intressanta är vad finns det för struktur för att de här läkarna ska kunna förbereda sig och klara provet, för det är ju det vi vill, eller hur? Får man någon till exempel kurslitteraturlista så att man har någon aning om att det bland annat kan komma en fråga om finnåls eller mellannålsfunktion av tyroidea?
Alltså instruktionerna innan, hur ser de ut?
Ja, och vad finns det för stödfunktioner för att kunna plugga in? Därför att om du säger att du har jobbat 20 år som kirurg, du har inte pluggat på 20 år. Mm. Så kom, inte nog med att du flyr, krig, kommer till ett annat land. Där kanske tentorna är utformade på andra sätt. Alltså det, jag tror att man kan behöva ganska mycket stöd och struktur kring att förbereda sig den här 1-2 månaderna inför tentan.
Jag får nota bene också att den är på svenska.
Dessutom.
Mm. Mm. Som min sambo Emilia sa att två saker. Att, ett, skulle man kunna köra på engelska till exempel. Mm. Två, att ha liksom just en basal del som är lite allmänna, lite lättare än det här kanske, som alla då skulle göra. Men sen att du hade en nischad del för beroende på vad du ska fortsätta jobba inom.
Och det här med språk, för att då säger man, ja men det är ju jätteviktigt att du kan språket när du sen jobbar. Och det är klart att du det är. Men jag har ju precis skrivit en stor tenta som har varit multiple choice på engelska. Mm. Och jag anser att jag behärskar, nu har jag katastrofuttal och sådär på engelska.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Engelska, men alltså jag kan ändå prata, jag skriver ändå text på engelska, all min forskning sådär på engelska. Och för mig var det jättesvårt med multiple choice på engelska. Mm. Därför att det är liksom minsta lilla ord som man missuppfattar eller inte eller tror att man förstår, men kanske inte förstår fullt innebörden i, kan göra att man svarar fel svarsalternativ. Ja. Det är liksom verkligen på marginalen. Ja. Och
ja, men då... Det var som du sa med Anders, att det är en teknik det där. Multiple choice-frågorna. Du ser genom mönster och man liksom kan avläsa sådär. Den liksom, biten tror jag blir väldigt svår om du inte har svenska språket. Liksom.
Nej, säkert.
Nej, för det är inte språk. Vad jag bara vill säga är att eftersom jag tror att det finns människor som verkligen vill hitta en väg till att slussa in de här läkarna i svensk sjukvård. Ja. Jag är en av dem. Mm. Det är viktigt att i den viljan inte om folk inte klarar tentan så handlar det kanske inte om att tentan är på fel nivå. Mm. Utan det kanske handlar om att strukturen kring att klara tentan, stödfunktioner och så vidare, saknas. Vi ska ju liksom inte tafsa på kvaliteten och nivån, utan det här handlar ju om liksom resurser för att få folk igenom. Precis som det är i alla andra sammanhang.
Ja, men verkligen. Och en parallell är ju till exempel högskoleprovet i Sverige.
Mm.
Det säger ju alla som har liksom skrivit bra att ett bra sätt att öva det är att bara skriva massa, massa gamla tentor. Inte för att du får de exakta svaren, men du ser hur man tänker. Mm. Liksom, det stimulerar också till liksom, ny läsning. Och det är därför som jag den här board exam, jag tycker verkligen att man ska införa det i Sverige. Så det är ju bara en strukturfråga att man har liksom uppdaterade målbeskrivningar, listor, det här och det här ska du läsa. Och så massa gamla tentor. Och så kör man det och man får 2 veckor betald ledigt per då inför vart 3-5 år från arbetsgivaren att sitta och plugga.
Mm.
Och jag tänker på, i både USA och England, om jag har förstått rätt, jag har inte varit på sjukhus i något av länderna, men så är det ju liksom en helt annan kultur kring daglig undervisning på något sätt. Att man frågar sina ST-läkare eller sina läkarkandidater eller vad det nu är, så här, redogör nu för leverns metabolism av detta läkemedel, och så ska man liksom dra och sådär.
Mm.
Det kanske inte är en slump, utan det kanske är att man har den kulturen därför att man också hela tiden recertifieras och hela tiden liksom ska hålla kunskap live. Medan i Sverige så är det liksom nästan fult om man ställer folk mot väggen och man ber dem liksom svara på en fråga. Det är ju inte en kultur som stimulerar till kunskapsinhämtning, det är det jag vill säga.
Nej.
Det vore ju väldigt roligt att ha liksom en klinisk vardag där man hela tiden går runt och diskuterar både liksom prekliniska och kliniska dilemman utifrån de patienter man möter.
Christian och Merit. Det är ju liksom mörkt i november nu. Och man behöver ju liksom hämta styrka i filosofin och visdomsord och sådär. Och jag tänkte köra lite ett quiz med er.
Ett icke-medicinskt quiz alltså?
Ja, jag vill att ni har ett öppet sinne nu.
Wow.
Nej, förresten, jag ångrar mig.
Filosofipodden.
Nej, men tvärtom.
Slutet sinne.
Nej, ni ska göra läkarglasögon på er.
Jaha,
ni ska, ja, ni är läkare.
Mm.
Då vill jag att ni liksom tar ställning och resonerar lite grann till några påståenden jag har.
Mm.
Första, det är den här då. Det är inte hur man har det, utan hur man tar det.
Ja, det är ju inte en kommentar som man ska säga som läkare till en patient.
Nej.
Känner jag. Men däremot kanske man kan liksom ha det... Nej. Nej. Usch, jag gillar inte. Jag gillar inte.
Det är inte hur man har det.
Är det när du går in till patienten och vill att de ska spela en antibiotika?
Nej, jag bara... Hur...
Nej, men att säga det till någon som lider känns ju helt fel, eller hur? Mm. Så att säga det till någon patient som har ont, så här, det är inte hur man har det utan hur man tar det.
Mm.
Det är fruktansvärt. Att säga det till en kollega som känner sig stressad över vårdplatssituationen är ju också helt fel. För då tycker jag tvärtom, så här, nej, organisera och försök förändra. Jag ser faktiskt inte, jag ser inte dens plats någonsin faktiskt.
Ja, det är så. Du tycker det är aldrig tillämpbart egentligen?
Nej, inte så spontant, nej.
Nej,
verkligen. Jag får inte in det i mitt vokabulär heller. Jag ser liksom inte vilken situation det skulle...
Nej.
Men du kanske tänker på någon specifik situation.
Nej då, jag har några stycken här. lite skit rensa magen.
Ja, det skulle ju vara det här med bajstransplantation som är då mitt favoritämne.
Använder ni det någonting? Lite skit rensa magen.
Men alltså det är intressant det här med tarmfloran. Alltså det bara växer. Nu är det förklaringsmodell till allt, vill jag bara säga. Hörde ni i morse? Nu var det så här att varför man misslyckas som jojobantare.
Ja, det var övrigt,
ja. Det var tarmflorans fel.
Mm.
Ja.
Men det känns lite mer som något som min farsa skulle kunna säga. Liksom, när man var liten och plockade upp något från gatan sådär. Man inte skulle vara liksom, så picky.
Mm.
Jag ser att jag skulle kunna säga det.
Jag kan känna mer för det uttrycket på något sätt.
Jag också, människor som överanvänder handdesinfektion och liksom försöker att vara väldigt sterila i sin normala miljö. Ja, jag skulle kunna säga det.
Ja, men precis. Du går och rondar med någon kollega, så tappar du tuggummit in på golvet där och så tar upp det. Så, lite skit att rensa på.
Okej. Jag ska ta den här då.
Är det här från liksom din senaste vecka? Eller?
Nej, jag ensam är stark.
Mm. Nej, det gillar jag generellt inte. Och särskilt inte inom sjukvård.
Nej, men det är en väldigt otrevlig inställning generellt till världen och till människorna.
Ja.
Det är kollektivet som är starkt.
Man lär av sina misstag.
Men det måste bara få hålla en gång kvar om det är ensam är stark. Jag funderar på i barnuppfostran på något sätt. Men jag fick inte in det där.
Man lär av sina misstag. Den då?
Ja, men det är ju sant. Men det ska ju liksom inte vara någon grundidé till visdom eller till kunskap.
Det ska inte vara en pedagogisk idé.
Men nej.
Nej, men däremot så kan man väl tänka sig att det är inte alla som lär sig av sina misstag. Alltså om man nu ändå har gjort ett misstag så ska man se till att lära sig av det.
Mm.
Förstår ni vad jag menar?
Ja,
det finns ju människor som ständigt gör samma misstag, uppenbarligen inte lär sig.
Ja, men det där vill jag verkligen hålla kvar vid, för att exakt, det är inget så här, det är bra att köra på och sen så gör man ett misstag och så lär man sig. Och det är en aspekt av det. Och sen den andra som du sa, att man måste ju faktiskt, det finns många som verkligen inte lär sig av sina misstag. Men att prata om sina misstag i kollektiva sammanhang, till exempel på morgonmöten, om någon har gjort ett misstag. Misstag kan ju vara så små och stora.
Mm.
Dålig bedömning, dålig liksom handläggning, tveksamt misstag. Det är bra att ventilera. Så att, ja, men vadå, dels lära sig och liksom
och kanske göra kring så att andra inte behöver göra samma misstag.
Ja.
Att man kan lära sig av ditt misstag.
Men jag bara tycker att det är ett underanvänt, hur ska jag säga, inte pedagogiskt instrument, men jag tycker vi bör ventilera våra misstag mer, så kan jag säga.
Omväxling för nöje då?
Det är väl det som är ganska fantastiskt med läkaryrket, att det är sån omväxling. Väldigt många, det beror ju lite på vad man har för specialitet, men många specialiteter innefattar ju både akutmottagning, avdelning, mottagning.
Mm.
Eller hur? Det är ju omväxling, inte av denna värld. Eller forskning, utbildning och kliniskt arbete. Alltså överhuvudtaget, det finns väldigt många delar.
Jag skriver under på det. Det låter lite liksom lättsamt när du säger omväxling för nöjer. Det är liksom inte så mycket, det är ingen nöjesverksamhet vi håller på med. Men vi förstår vad man menar, och det är ju någonting positivt. Jag håller helt med om det. Att vi faktiskt har en så här omväxlande tillvaro.
Okej, en sista då. Lite tyngre.
Ja.
Tiden läker alla sår.
Nej, tiden dödar.
Nej, Christian, du ville prata om den här rapporten om alkohol och cancer som har presenterats i veckan.
Var såg vi den? Nu bland ihop.
Nej, men det stod ju på DN Debatt, va? Men det är ju
det Debatt,
Läkarsällskapet som varit med och tagit fram den. Och,
tillsammans med IOGT-NTO.
Ja, och någon institution vid Göteborgs universitet, tror jag. Mm. Och kanske ytterligare något ställe.
Mm.
Och i princip är det väl en sammanfattning och översättning av WHO-arbeten och av internationella publikationer. Liksom.
Mm.
Och det som var, vi gick igång på alla tre, tror jag, det var väl just lite konstigt, det är en nyhet sådär, men det var det för mig och för alla oss, tror jag, just alkoholen som riskfaktor för cancer.
Ja.
Nej, men och vi sa här innan att vi kände till mastercancer och levercancer, men kanske inte liksom bröstcancer eller koloncancer.
Levercancer känner nog de flesta till, då pratar jag inte bara läkare utan via liksom lever, cirros, skrumplever och sen så cancer. Men just sådana stora cancergrupper som bröstcancer, det var faktiskt för mig nytt. Kunskapslucka.
Och det här att det handlade också om att du behöver inte ha druckit jättemycket, utan det räcker med att använda alkohol och dricka måttligt, så har du ändå liksom en relativt sett ökad risk jämfört med om du inte dricker alls.
Mm.
Det är väl det liksom som rapporten mycket trycker på.
Nu ska jag bara som en grej du nämnde nu. Du sa att dricka måttligt. Då ska jag bara erkänna ytterligare en kunskapslucka. Jag kan inte, det borde jag kunna, säga vad är lätt, måttlig och grav liksom,
nej, men det kanske inte heller kan. Men det finns ju några vad som är standardglas per vecka för män och kvinnor.
Nej, men så,
och det är väldigt intressant, för det skiljer sig tydligen väldigt mycket bland länder i Europa.
Mm.
Det är ju alltså nivå på vad som är då riskbruk.
Ja,
och då tror jag att det, nu kan jag fel, men jag tror att det i Sverige är 9 standardglas för, per vecka för en kvinna. Och 14 för en man.
Mm.
Och, det här, och det här är liksom helt annorlunda i England, Storbritannien.
Mm.
Där har de för det första inte separerat det på män och kvinnor. Utan det är samma riskglas, eller antal glas som är risk oavsett kön. Och i Frankrike tror jag att de har mycket fler glas innan det blir risk.
Mm.
Och så kan det väl inte riktigt vara biologiskt. Så att uppenbarligen är ju liksom den där risknivåerna socialt och kontextuellt skapade på något sätt.
Verkligen. Och de är nog ganska individuella, men man måste ju ändå...
Jo, men det är väl ingen som säger någonting liksom ifrån. Någon nej, emot, nej.
Men jag menar bara att, alltså, jag behöver hålla fast vid det här. När ni tar en alkoholanamnes, ni träffar patienter och vill veta hur mycket alkohol, så blir det nog ganska sådär grovt höftande. Liksom. Ja, men är det en flaska sprit vadå, om dagen? Eller en flaska sprit i veckan? Jag är dålig på att säga, ja men... Som du säger nu, att det är 9 eller 10 eller 14 glas, standardglas per vecka.
Mm.
Men jag menar, med rökningen så har vi ju, där är vi bättre. Där säger vi så, ja men x antal cigaretter per dag eller ett halvt paket. Och vi vet också riskerna där bättre. Alltså vi är inpräntade att det är farligt för hjärt- och kärlsjukdomar. Och vi är duktiga, tror jag, generellt på att säga så, ja men om... att man inte ska röka, att informera patienterna om det.
Men alltså det stod ju i den där debattartikeln olika idéer på vad man skulle göra då för att minska risken för alkoholrelaterad cancer.
Mm.
Och det handlade om, inte vet jag, bevara Systembolagets monopol och det var lite flera andra grejer.
Mm.
Men det var ju också där om att just läkare inte är tillräckligt informerade om detta och inte pratar med sina patienter.
Mm.
Precis det du säger. Mm. Och visst, det kan ju dels vara bristande kunskap, men
men det kan man bara ställa på, men, cancerfrågan. Det
men är det bara bristande kunskap som gör att ni inte frågar om alkohol lika mycket som ni frågar om rökning? Eller tycker ni också att det är jobbigare, svårare?
Men, svar nej. Jag tycker inte det är svårt att prata om alkohol.
Jag tycker
verkligen inte det, alltså ärligt. Och jag tycker att det för mig är en kunskapslucka, dels alltså, kring de här cancerformerna. Det här vill jag läsa mer om. Hur pass stora risker ändå är kring bröstcancer. De nämnde ju andra cancertyper. Mm. men också att nu är ju rökning liksom, men det är liksom på väg ut. Det är så, alkohol är fortfarande så att de flesta av oss dricker någon form av alkohol.
Mm.
Alltså jag kommer ihåg att man fick lära sig på läkarutbildningen att man var tvungen att liksom på något objektivt sätt bedöma om en patient drack mycket eller lite alkohol.
Ja.
Och att det, så var det inte nu, så lärde de ut då, att läkare tydligen brukar vara så här, dricker patienten mindre än en själv, då är det inte farligt. Dricker den mer än en själv så är det farligt. Och i samma andas barn så var tydligen läkare absolut inte små konsumenter av alkohol, vilket liksom bara drev upp då gränsen för vad som skulle vara farligt väldigt högt, därför att läkare generellt drack mycket alkohol.
Mm.
Så nu förresten vilken, som parentes, yrkesgrupper som
restaurangfolk,
kypare och journalister.
Ah, okay. Mm.
Och minst
lärare.
Alltså, okay.
Och jordbrukare,
för mig var inte det alls självklart.
Nej.
Alltså kypare, jag kan tänka mig att restaurangbranschen att man exponeras väldigt mycket, men så här, att jordbrukare inte skulle dricka så mycket, det var inte helt givet.
Mm. Nej, det var inte helt givet. Det håller jag med om. De kanske måste upp tidigt på morgonen och tycker att det är jobbigt och
jo, men man kan väl ta snabbt sen vid 4 på eftermiddagen så är man fit 5 på morgonen när man ska.
Ja, just det. Tips till alla jordbrukare från
Märit. Nej.
Men,
jag tror, det är jättekul att ni inte tycker att det alls är ett dugg laddat att prata om det. Men tror ni inte att det generellt ändå anses mer liksom...
Nej, men så här,
är man inte väldigt rädd och uppfattas som moraliserande?
Jo, men får jag säga en sak? Jag brukar fråga om alkohol... Det handlar ju mest om att hitta... Tycker jag, när jag frågar de här som dricker väldigt mycket, där man tänker att det kan vara ett internmedicinskt problem, det kan vara en del av varför du är sjuk. Liksom. Ja. Men jag känner inte till alkohol och risk för cancer, och att jag har sällan samtal med patienter om liksom livsstilsförbättringar allmänt, tror jag. Och det är kanske inte så bra egentligen då, men Jag kanske borde ändra lite grann varför jag ska fråga om alkohol.
Ja, du menar, förlåt, menar du att du är infektionsläkare och du är nischad, du kör din lunginflammation,
ja,
och då är inte du så intresserad av deras liksom alkoholvanor, för det har inte just med lunginflammation.
Nej.
Det vill säga, då tycker du att alla levnadsvanor diskussioner ligger på allmänläkarens ansvar?
Nej, men
jo, men i princip är det ju det du säger.
I princip är det jag säger, ja.
Mm. Ja, men vadå?
Jag ska inte göra det, för att man har ju liksom chans att påverka och få ut saker och ting för patienter som man faktiskt har nytta av på sjukhus också. Så det är inte det, men i praktiken så är det inte så jättebra om jag ska
handla på liksom. Ja, men det är spännande, intressant, därför att det kanske blir så då liksom att det inte först patienten kommer till sin leverdoktor som det tas upp liksom kring alkoholen, eller...
Alltså jag frågar ju om det, om jag tror att det påverkar min handläggning på något sätt på sjukhus, och därför
Men jag menar så här, rökning tror jag att du kanske skulle nämna då med lunginflammation, du röker, det är inte så bra skulle jag säga.
Nej.
Men det kanske är så att alkoholen borde komma upp på den agendan också som någon slags liksom bara preventivt arbete hela tiden i vardagen, eller?
Men det är vi nog dåliga på,
ja.
Eller vi, jag i alla fall det.
Men förlåt Christian, du kände inte alls att det fanns någon, att du var rädd för att liksom uppfattas som moraliserande?
Du pressar mig just med alkohol, men jag gör inte det. Det har säkert sina randiga rutiga skäl. Jag försöker verkligen tänka om det finns andra saker som jag tycker jobbar att prata om, och det kanske gör. Men alkohol, nej, jag tycker inte det.
Nej.
Men du tycker det?
Jag vet inte om jag känner så själv. Och då gäller det inte specifikt alkohol. Jag tycker att det kan nog göra det med rökning också. Men jag försöker liksom att övervinna den rädslan för att bli uppfattad som moraliserande. Och prata om det ändå. Mm. Men då tror jag att det finns någon sån aspekt i att det är liksom lite jobbigt. Att man blir lite så här paternalistisk och så här. Jag vet inte.
Mm.
Med risk nu för att uppfattas som extremt moraliserande. Så egentligen, okej, ni kände inte till att alkohol, inte jag heller då, eventuellt är en större riskfaktor för cancer än vad vi tidigare har vetat. För att vi kan ju ifrågasätta också hur de här studierna är gjorda och sådär.
Ja,
det är ju inte så att vi inte har vetat att alkohol skapar massor med skada i samhället.
Nej,
både för den enskilda
förstått.
Individen, att det gör att det blir mer slagsmål som gör att folk hamnar på akuten med sårskador. Nej, men jag menar, så att det är ju inte som att, oj, är alkohol farligt? Då kanske vi ska börja prata med patienterna om det.
Nej.
Alltså, förstår ni vad jag menar?
Vi pratade specifikt cancer nu.
Jag vet att vi pratade cancer. Men jag bara försöker säga att det är ju inte det som egentligen ska krävas för att vi ska prata alkohollikt tobak. Utan det borde vi ha gjort redan tidigare på basen av den kunskap vi har om hur mycket alkohol skadar samhället på andra sätt, oavsett cancern. Förstår ni vad jag försöker säga?
Ja, absolut.
Okay.
Hörrni, det här var allt för idag.
Mm.
Du hade något på hjärtat mellan pepparkakorna.
Jag tycker att... om man vill rösta på Ronden Podcast i det här svenska podcastpriset, eller vad heter det?
Ja.
Då får man gärna göra det, då blir vi glada.
Vi fick veta att vi gått till final idag.
Mm. Mm. Det går säkert att hitta den här länken genom att googla podcastpriset 2016.
Ja.
Och i en av kategorierna är vi nominerade.
Blir det fest?
Om vi vinner.
Kan vi inte bara få, om vi är nominerade, räcker inte det?
Kan
de inte bjuda in oss på fest nu?
Jag vet inte vad det innebär alls, men man blir ju lite tävlingsmänniska såna här gånger. Så att,
rösta.
In och rösta om ni vill.
Okay. Ha det bra, tack för oss. Hej då.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.